En central och vägledande roll på alla arbetsplatser är chefer och ledarskapsroller. Chefer ansvarar inte bara för resultat, ekonomi och produktivitet, utan även för stämningen på arbetsplatsen. Själva organisationsstrukturen och organisationskulturen påverkar det sociala klimatet, som i sin tur påverkas av chefernas handlingar och ledarstilar. Det är en viktig diskussion som kommer att belysas under det här avsnittet av Vidga normen-podden.
Du lyssnar på Vidga normen-podden. En podd där du får följa med mig, Fatema Vanat och Mona Neshma genom en resa där vi öppnar upp för kunskap, funderingar och kanske väcker lite känslor för att utmana och vidga normer kopplat till hudfärg. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och Europeiska socialfonden som står bakom podden.
Hallå Fatema!
Hej Mona!
Hur mår du?
Jo men jag mår bra. Det är fredag och vi har en jätteintressant gäst med oss idag, så att jag känner mig jättepeppad på att snart få köra igång. Hur mår du?
Ja, men jag mår också bra. Det känns skönt med helg. Jag är ju ledig idag, förutom den här podden då.
Aha!
Ja. Nej, men det ska bli jättekul. Vi ska ju prata om ledarskap och organisationsstruktur.
Precis, och vi har ju då med oss Kitimba Saboni som jobbar som utvecklingsledare på Vidga normen i praktiken på Länsstyrelsen. Så välkommen hit Kitimba. Vill du berätta lite om vem du är?
Tack så mycket. Jag arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Men mer exakt så arbetar jag i ett projekt som heter Vidga normen i praktiken. Och min roll i det projektet är att vara utbildare.
Och idag ska ju vi prata om ledarskap och organisationsstrukturer och lite runt de ämnena. Och jag undrar lite, vad har du för ingång till de ämnena?
Det är ju väldigt intressant, för att när det kommer till ledarskap, organisationsteori och de frågor som mitt arbete fokuserar kring, och det är ju rasism, så har frågan om rasism hamnat i skymundan i ledarskapslitteraturen helt klart. Alltså.
Och jag tänker för att vi kommer komma in på liksom mer ifrågasättandet av de teorier som finns idag kring organisationsteorier och ledarskap. Men vad säger litteraturen idag? Vad kännetecknar en god organisationsstruktur och ett gott ledarskap? Vad skulle du säga?
Alltså jag tror att det som präglar litteraturen är ju vad man är intresserad av. Som jag var inne på, så man kan ibland tala om att man använder olika metaforer för att förstå vad en organisation är. Ibland pratar man om organisationen som en familj. Ibland pratar man om organisationen som en maskin som ska producera vissa outputs. Ibland har man andra metaforer. Allt det där handlar egentligen om vad vill man synliggöra, vad tycker man är viktigt. Och som jag sa så kan fokus ligga på lönsamhetsfrågor till exempel, eller lärande. Man pratar mycket om effektivitet, liksom. En organisation har ju vissa uppgifter, vissa mål, och hur effektivt, hur mycket resurser går det åt för att lösa någonting. Men nu finns det också andra saker som händer i organisationer, och organisationer kan ju förstås som en uppsättning relationer mellan människor. Organisationer kan förstås som platser där man gör annat än bara producera output. Alltså det händer saker i organisationer, det är liksom politiska turer, det är maktrelationer. Det är så mycket som utspelar sig i organisationer som också kan analyseras. Och jag tror att, som jag var inne på, om den traditionella organisationslitteraturen har missat de här frågorna, har bortsett från till exempel genusfrågor och liknande, så idag så har man en annan blick på det där. Och jag tror att nu, jag vet att nu ganska nyligen så har man också börjat med mer genomgripande diskussioner av hur hudfärg och rasism opererar i organisationer.
Har vi en föreställning om att organisationer och organisationsstrukturerna i sig är neutrala? Alltså neutralt uppbyggda utan att vara influerade av rasistiska strukturer och så vidare?
Ja, alltså jag kan ju säga till början med nu att vad vi är inne på nu är att vi kommer att närma oss olika teorier. Det är det vi har för att navigera vår verklighet och förstå vad det är vi vet. Och det vi vet det är att det finns utfall i arbetslivet som präglas av rasism. Det vill säga att kopplat till människors hudfärg så går det olika för människor. Deras karriärmöjligheter ser olika ut. Deras inkomster, alltså utfall kopplat till det, blir väldigt olika. Vi har en väldigt segregerad arbetsmarknad där vi ges olika roller på den svenska arbetsmarknaden kopplat till vår hudfärg. Så det där vet vi. Sen så behöver man ofta tillgripa teori för att försöka förklara varför är det på det här sättet då. Och nu ska vi tala om teorier kring hur rasism opererar i arbetslivet. Och till att börja med kan man väl säga att det är någonting väldigt underutforskat. Man pratar mer om rasism på en samhällsnivå skulle man kunna säga. Där vi är överens om, i alla fall vår regering använder sig av definitionen av rasism när man pratar om strukturell rasism. Det betyder så att rasistiska handlingar inte bara baseras på en individs politiska övertygelse utan kan ske omedvetet. I olika former finns som en del av samhällets strukturer som får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande. Sen när det kommer till organisationer däremot, och det är där vi människor möts för att lösa väldigt många av våra uppgifter. Och då kommer vi dit med vår individuella rasism och vi verkar i ett större sammanhang präglat av strukturell rasism. Men organisationen antas ändå vara någon slags neutral byråkrati där rasism inte opererar. Och det reflekteras ju återigen av det här som vi pratat om när det gäller ledarskapslitteratur, organisationsteoretisk litteratur, där man inte har utforskat det här. Så absolut, det finns ett sånt antagande. Och det är ett sånt, det behöver vi ifrågasätta om vi ska kunna arbeta mot rasism. För om vi ser rasism i form av utfall på makronivå så händer ju det som ett resultat av små beslut, små handlingar som görs inuti organisationer. Och hur fungerar det här då? Det är värt att utforska.
Varför tror du att, det är, att vi har den föreställningen om att organisationen som någon form av normalläge är icke-diskriminerande?
Ja, det är ju också en intressant fråga. Man kan väl säga så här att om rasism är en ordning som präglar ett samhälle som vårat då, så är det ju att det är ju så att existerande ordningar kan ju bara ha någon slags stabilitet om de också är underbyggda av den dominerande kulturen. Alltså de kollektiva föreställningar vi har, de berättelser vi berättar om oss själva, de normer som vi använder för att vägleda vårt beteende och som hjälper oss att ha en idé om vad som är bra, dåligt, rätt, riktigt. Alla de där sakerna är ju utformade på sätt som gör till exempel att den rådande ordningen verkar normal och acceptabel för oss och som en del av ett sunt förnuft. Och vi ser inte på dem som orättvisa eller som rasism per definition är något som vi tycker är dåligt. Så vi vill inte tro att det är så våra institutioner fungerar med mindre än att någon bevisar motsatsen. Så vi går in med utgångsläget att ja, men det här är som det ska vara. Och det betyder också att vi är väldigt tillåtande mot saker som faktiskt bevarar rasism som en ordning. Och vi har ett sätt att se på dem som jag sa, normalt givet och en del av det sunda förnuftet. Och ibland pratar man om normkritiskt arbete. Det handlar ju om att just ifrågasätta det förgivettagna, det normaliserade. Och där tror jag att den stora antirasistiska utmaningen finns. Inte att peka på sånt som de allra flesta tycker är fel. Som till exempel att attackera någon på gatan för att den har en annan hudfärg. Det är klart att sådant ska bekämpas. Men det är väldigt få människor som skulle säga att det där är rätt, så borde man göra. Däremot är det väldigt många människor som kanske tycker att en del berättelser vi berättar för oss själva om till exempel hur det fungerar i organisationen. Att ah, men här söker vi bara kompetens. Den typen av berättelse gör ju att man inte försöker utforska om det där verkligen är sant och hur det här fungerar i praktiken. Så till exempel.
Då skulle du hålla med om att vi har en liksom någon form av ja, men, redan riggad spelplan som i dagsläget missgynnar icke-vita arbetstagare i arbetslivet?
Jag skulle säga att någonstans måste vi ju ha det, för annars är det väldigt svårt att förklara de här väldigt skeva utfallen vi har. Jag menar, när man till exempel som i antisvart rasism och diskriminering kan konstatera att afrosvenskar som har 3-årig eftergymnasial utbildning och är utbildade i Sverige, deras sannolikhet att jobba i arbetsledande ställning är 1,6%. Inte bara utbildade i Sverige kan jag säga, födda, uppväxta i Sverige, födda i Sverige alltså. Och det kan man jämföra med drygt 8% för övriga befolkningen. Så att sannolikheten för oss att jobba som chefer är bara 20% eller en femtedel av vad den är för andra med samma utbildningsbakgrund som också är då uppväxta i Sverige. Någonstans måste det ju vara någonting kring de där siffrorna som går tillbaka till saker som händer i organisationer, saker som har med hur vår arbetsmarknad fungerar.
Jag tänker, hur påverkas då organisationsstrukturen av att man har en icke-inkluderande struktur? Det här med chefsnivå är ju en sån del, till exempel att icke-vita eller rasifierade har svårare att nå sådana positioner eller att få sådana positioner. Hur kan det annars visa sig att organisationen har en icke-inkluderande struktur?
Här skulle jag faktiskt vilja introducera två teorier som är försök då att förklara varför man får de utfall man får. Det fanns en amerikansk sociolog som heter Joan Acker som forskade faktiskt ifrån Sverige. Hon var verksam vid Arbetslivscentrum här på 80-talet och skrev en ganska inflytelserik akademisk artikel som hette Den genderiserade organisationen, eller A Theory of Genderized Organization, för att visa hur kön eller genus opererar i organisationen på sätt som missgynnar kvinnor i huvudsak till förmån för män. Så enligt den här idén då om vad man kallar könsligt kodade organisationer, så kan man säga att organisationer är baserade på scheman. Och scheman är förgivetagna mentala representationer som genererar och legitimerar ojämlikhet. Alltså tankebanor kan man säga som vi har liksom socialiserats in i att ha. Och hon säger så här att arbetslivet är utformat kring den abstrakta manliga arbetaren. Och vad betyder det? Mer konkret, en tänkt arbetare, alltså en person som är anställd och jobbar. Det tänker man sig en person som bara behöver oroa sig för produktion. Alltså det är en som jobbar och producerar. Och behöver inte oroa sig över det som Acker kallar reproduktion. Och vad är reproduktion? Jo, det är ju att se till att det kommer en ny generation arbetare, alltså våra barn. Och att det finns ett fungerande hem och hushåll där de här barnen kan finnas och där den här arbetaren kan komma hem och vila och hämta nya krafter. Och det här antar man att arbetaren inte behöver bekymra sig för. Och hur kommer det sig? Jo, för att någon annan sköter om det åt arbetaren. Och vem är den här typiska andra? Jo, det är ofta en kvinna. Och arbetaren är alltså en man som kan då ägna sig åt den här, man kallar karriären och det här arbetslivet som inte är utformat för människor som behöver gå hem tidigt för att hämta kanske barn på fritids eller från förskolan. Det finns idéer också om vad en bra arbetare är, har hon forskat kring. Goda ledaregenskaper som det heter. Och när människor då, bland annat svenskar, får berätta vad det är för egenskaper, så är det egenskaper som att man säger att man har pondus, man är en riktig ledare, man har emotionell distans och rationell tänkande. Och de här typen av egenskaper som man kopplar till den goda arbetaren eller ledaren, när man sedan frågar människor, vem är det som är typiskt bärare av den här, så associerar man de egenskaperna till män mer än till kvinnor. Så resultatet blir ju att män antas ha de här egenskaperna och kan avancera.
Och jag tänker, de teorierna ser man på samma sätt kring hudfärg som man gör på kön. Alltså att det är vissa karaktärsdrag eller promotas hos en arbetare. Och att de egenskaperna inte tillskrivs icke-vita personer.
Det finns en sociolog till den, en amerikan som heter Victor Ray. Han har utvecklat en teori då som bygger på Acker, som man kallar den racialiserade organisationen. Och först och främst vad man kan säga det är att han ser på ras och rasism som konstitutivt för organisationer och inte någon slags fotnot eller någonting som finns vid sidan av.
Vill du berätta vad det betyder?
Ja, alltså någonting konstitutivt är någonting grundläggande som verkligen påverkar hur någonting är i grunden och hur den fungerar. Det betyder att det är inte så att vissa organisationer ibland någonstans kan ha det här problemet, utan det här är helt enkelt, så här fungerar organisationer, för så här fungerar samhällen, så här fungerar organisationer, och det här präglar även individer. Och det är ganska rimligt på ett sätt att om vi har det här på en slags makronivå och på en individnivå, att det någonstans borde prägla organisationsnivå. Och han pratar om att vita scheman opererar i organisationen, och han kallar de här vita scheman kopplar organisationella regler till fördelning av sociala och materiella resurser. Nu blir vi lite teoretiska, men vad är resurser för något? Sociala och materiella resurser, det, materiella resurser kan ju vara sånt som pengar, alltså vad man får i lönekuvertet, det kan vara olika förmåner, tjänstebil och liknande, rikskuponger kanske. Och sociala resurser kan ju vara som att man har tillgång till olika nätverk, att man liksom får en position i informella hierarkier och kunskap och sånt där, det finns tillgängligt för. Och han menar då att de regler som gäller, både informella och formella, fungerar på sånt sätt att i det här fallet då vita aktörer, medarbetare får mer resurser än andra. Och mer konkret beskriver han det här som att de här i racialiserade organisationer så ökar eller minskar handlingsutrymmet för aktörer beroende på hur de rasifieras. Och ett exempel på det var ju nyligen skedde ett upprop på Sveriges Radio av medarbetare som var rasifierade som icke-vita. Det var i tidningen, och de beskrev det som så här, att de tyckte det var en underrepresentation av icke-vita medarbetare på Sveriges Radio. Och det här hade till effekt bland annat att de fick, för att få igenom en nyhetsstory då, om du är en rasifierad journalist och du ser på världen med de glasögonen, de kanske tycker att vissa frågor är viktiga att adressera. Och så går du med dem till din redaktör eller chef, som ofta är en vit person, och ser på världen med de glasögonen. De filterna, då kommer den här redaktören ofta tycka att det där var väl inte intressant, det där är väl ingen grej att göra nyhet då. Så de behöver pitcha 3 gånger fler nyhetsidéer än sina vita journalistkollegor för att det ska bli nyheter. Och det är ett sätt som de då har mindre handlingsutrymme kopplat till sin hudfärg. Och en annan sak är att vithet är en resurs. Och det är inne på det som du var inne på där, Fatima, att vithet, precis som att vara man, kan signalera för människor kompetens och att man liksom är rätt person för jobbet och så vidare. Och det är någonting som är ganska återkommande, att rasifierade personer berättar om att de måste liksom bevisa sin kompetens för den är ifrågasatt. Det kom ut en studie för ett par år sedan som handlade om rasifierade läkare berättade erfarenheter av att patienter ifrågasatte deras kompetens eller inte ens ville ha dem som sin läkare.
Mm. Hur tänker du att de här icke-inkluderande strukturerna sen då påverkar ledarskapet i en organisation? Kan man se några sådana kopplingar, att det påverkar på liksom en ledningsnivå och ett sätt att leda organisationen?
Ja, jag håller på att jobba på en skrift som vi kommer komma ut med där från Länsstyrelsen till våren när vi planerar, som handlar om, en handbok om att leda grupper som är olika, med olikhet kopplat till hudfärg. För att vi tänker oss att det här spelar roll, precis som vi behöver ta in frågor som rör genus i organisationsteorin eller ledningsarbetet. Och vi har ju en strategi i Sverige som jag arbetar på myndighet i alla fall jobbar efter, och det är jämställdhetsintegrering, alltså en mainstream av jämlikhet, och det behöver man ett ledarskap som förstår vad det här handlar om och hur det går till. På samma sätt behöver man, när man till slut har organisationer präglade av olikhet kopplade till hudfärg, behöver man vara på det klara med att det här kan göra att nya skiljelinjer, nya former av utsattheter blir aktuella att adressera. Att det inte är samma sak, för plötsligt har vi nya perspektiv och nya hänsyn som måste tas. Väldigt många i Sverige vill ha en slags här, de tror att man kan ha en neutral inställning till frågorna som rör hudfärg. Notera att man samtidigt inte tror att man kan ha det kopplat till andra diskrimineringsgrunder som kön, där tänker man på genus, eller när man pratar om diskriminering kopplat till sexuell läggning så har man kanske ett HBTQI-perspektiv och förstå att man måste ha de här sakerna, medan man tror att man kan liksom närma sig frågan om hudfärg på något slags neutralt sätt, och det betyder att man inte bryr sig om de frågorna alls. Så den formen av ledarskap, det här färgblinda ledarskapet, eller som man vill tro att man har något slags neutralt ledarskap inför frågan om hudfärg, Det tror jag är någonting ganska utbrett. Det finns ju en liknelse där man kan ta som säger att rasism är som ett tåg i rörelse. Och man kan inte vara neutral i ett tåg i rörelse, för om man bara sitter ner så kommer man ju flyta med och medverka till den här, hur den här racialiserade organisationen fungerar. Så man måste ta ett aktivt arbete. Och det är därför lagstiftningen pratar om det man kallar aktiva åtgärder. Det behövs sådana för att bryta med diskriminering. Så det är ganska bra namn för det som man måste göra. Ett aktivt arbete.
Hur jobbar man då för att komma åt det här problemet? Vad ska man göra för att komma åt organisationsstrukturen och liksom se ledarskapet ur de här perspektiven?
Från vår sida då på myndigheten när vi jobbar i vidiga normer i praktiken så är det faktiskt ganska enkelt, och det är egentligen att försöka leva upp till lagstiftningen, alltså diskrimineringslagen och idén om aktiva åtgärder så som den beskrivs på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Men om man har ett systematiskt och målstyrt arbete för att främja lika rättigheter och möjlighet kopplat till hudfärg, vilket betyder att man tittar på till exempel arbetsförhållandena i organisationen och frågar sig liksom, hur är de utformade och hur påverkar de människor olika kopplat till deras hudfärg. Till exempel om de är svarta, vita, bruna, rasifierade på olika sätt. Eller titta på utveckling och befordran, kompetensutvecklingsmöjligheter, hur ser det ut med de sakerna, löner och andra anställningsvillkor och gör jämförelser kopplat till det. Alltså om man tittar på de här faktorerna, gör de jämförelserna och undersöker, finns det diskriminering kopplat till det här, alltså osakliga skillnader kopplat till våra diskrimineringsgrunder? Eller finns det riskområden för diskriminering givet hur vi gör idag? Ja, men då så gör vi en analys kring det och sen åtgärdar vi det och sen följer vi upp det igen. Och det här med uppföljning, det betyder att man behöver ha system för kartläggning och uppföljning på plats av något slag. Och det har vi ju för vissa diskrimineringsgrunder bättre än andra. Men gör man så är man en väldigt bra bit på vägen. Det här kommer inte lösa allt som rör rasism på arbetsplatsen eller i arbetslivet. Men det normala idag skulle jag säga är att man inte gör någonting åt det här hållet alls. Om vi skulle börja med att försöka leva upp till vad lagen föreskriver, då tror jag vi har kommit en bit på väg.
Mm. Utifrån det vi har pratat om nu, att man saknar liksom vissa perspektiv, alltså ingången till de här frågorna, att man har ett perspektiv där man förstår att det kan finnas skillnader för en person som är vit eller icke-vit i organisationen. Om man saknar det perspektivet som grund och sen går in och ska titta på liksom statistik eller börja göra aktiva åtgärder inom de här frågorna, kommer man då verkligen se problemet, undrar jag. För att jag tänker i frågan om jämställdhet har vi kommit väldigt mycket längre, som sagt. Ja. Där förstår vi att har vi skillnader mellan kön så påverkar det liksom organisationsstrukturen och de personerna som finns inom organisationen. Mm. Men om man inte har det grundperspektivet kring hudfärg, ger det någon effekt då?
Mm. Det är en jättebra fråga, och jag tror att en sak som vi har, på ett sätt har vi kommit rätt långt i Sverige när det gäller arbetet för jämställdhet. Men vi har också en ganska kraftig missuppfattning om vad kön är och varför det är intressant ur diskrimineringssynpunkt. En del tror på något sätt att kön är verkligt och hudfärg är overkligt. Och då väljer att lägga en slags biologisk syn på kön. Att människor är män och kvinnor, alltså är det en grej. Alltså behöver vi arbeta mot diskriminering kopplat till det. Men hudfärg, det är inte verkligt, det har ingen betydelse. Det finns inga raser eller något sånt där. Liksom. Men att folk har en färg på huden är ju lika verkligt som att människor kan ha en könstillhörighet. Men det är inte något av de två sakerna som är de intressanta. Det intressanta är ju kön som en social konstruktion. Alltså alla de betydelser, associationer och liknande som vi väger in i idén om kön. Och när vi kategoriserat personer som man eller kvinna eller på annat sätt för en del, så har vi olika sociala förväntningar på dem och vi tolkar dem olika, behandlar dem olika. På så sätt att män och kvinnor faktiskt har olika erfarenheter från när vi är små bebisar, behandlas vi olika. Vi vill ju ofta titta ner i en barnvagn när vi tittar. Och vi vill veta, är det här en liten pojke eller flicka? Så tänker vi ju binärt då för det mesta. Och varför vill vi veta det? Jo, det har att göra med att vi vill veta hur vi ska förhålla oss till den här lilla personen. Så när den gör någonting så kan jag tolka det rätt. Så om det här lilla barnet kanske gör en kullerbytta och jag vet att en kille säger wow, cool, stark, ball kille. Om det är en flicka så kanske, nu förenklar jag, men åh vad gulligt, vad fint hon beter sig. Så pojkar och flickor bemöts olika hela sitt liv. Man brukar säga att pojkar värderas på vad de gör mera och flickor värderas mer på hur de ser ut till exempel. Så kön är liksom någonting substantiellt och vi kan ha organisationer som är utformade på sätt som gynnar män eller kvinnors intressen för de är olika. Mm. På samma sätt så gäller att hudfärg också är någonting som påverkar hur du behandlas i ditt liv, hur du tolkas, olika sociala erfarenheter som du har. Vi har olika kulturella tryck på oss att vara på ett visst sätt. Precis som män och kvinnor pratar olika, för vi lever lite olika liv så där och lite socialt segregerat och förväntas vara på olika sätt. Personer med olika hudfärg i Sverige som är födda i Sverige skulle jag säga idag har olika sociolekter väldigt ofta. Alltså det finns ett sätt att prata som kan associeras med vithet till och med och ett sätt som prata som associeras med icke-vithet och den favoriserade sociolekten till exempel i arbetslivet är den vita som så mycket annat är gynnat och favoriserat. Vilka intressen, sätt att vara, vilka manér, vilka skämt man ska dra, vilka referenser man ska ha, vilka typer av livserfarenheter man ska ha som värderas högt. Ja, de är också associerade med vithet. Så vi får någonting substantiellt, något materiellt verkligen, som det innebär och som hudfärg har kommit att innebära. Och det är lustigt för att vi svenskar har liksom inga problem med att se att det där kan nog gälla i sån här bosätta koloniala länder som USA och sydamerikanska stater eller Australien, Sydafrika där människor har levt tillsammans med olika hudfärg länge och man har längre haft de här diskussionerna. Men vi tror på något sätt att när nu människor med olika hudfärg i högre utsträckning lever tillsammans i våra europeiska städer och sådär, att här skulle det vara någonting annorlunda. Men samma hierarkier, samma utfall med liksom överordnade personer, vita personer som har mer makt, mer representation, mer status reproduceras här och vad skulle det bero på? Så vi behöver nog vara beredda att ta samma analyser hit. Jag slås ju av att när vi pratar om till exempel politisk utveckling och olika frågor som händer i USA och det är väldigt mycket USA i Sverige på nyheterna och liknande, vi har inga problem att prata om det som svarta väljare i USA, vita väljare, latinx-väljare eller skiljelinjer som råder mellan människor med olika hudfärg. Och sen när vi kommer till Sverige för att diskutera egentligen samma fenomen, då blir människor inte svarta och vita. De kan bli utländsk bakgrund, de kan bli mörka. De här kategorierna finns inte i Sverige. Jag skulle tro till exempel att om vi fick en kvinnlig svart statsminister i Sverige, och nu jämför jag dem med Kamala Harris i USA, då, den första kvinnliga svarta och sydasiatiska vicepresidenten, så pratar man ju om det fenomenet, att hon är svart, att hon är sydasiatisk. Men i Sverige skulle man bara prata om att hon var kvinna. Mm. Och det skulle vara det stora problemet, medan man skulle säga att det spelar ingen roll vilken färg hon har. Och jag skulle säga att nog finns det sådana begränsande strukturer kring hudfärg i Sverige också som skulle göra det till en milstolpe. Mm. Men det är en kultur vi har, att osynliggöra detta.
Och vi har ju i ett tidigare avsnitt i Vidga normen-podden pratat med om just liksom de svenska föreställningarna om vithet. Och vi hade ju Tobias Hubinett här som pratade om Sveriges historia. Och det blir väldigt, ja men verkligen två sidor av myntet i Sverige. Att man har varit med och framställt och liksom skapat en bild av vad vithet är och i relation till svenskar. Och sen idag så pratar vi inte om det i relation till Sverige utan gärna i relation till andra delar av världen.
Jag tror Tobias Hubinett och några andra forskare hör till de som har tittat på det där ganska intressanta och fascinerande brottet, om man kan få kalla det, där det gick en tydlig skiljelinje mellan ett tag var i Sverige ett land som producerade väldigt mycket kunskap som användes för att legitimera rasism, rasbiologiska institutet och liknande. Och sen någonstans efter andra världskriget då, och den här fascismen och den här rasismen som det stod för liksom faller i någon slags vanära, då dröjer det väl något decennium, men sen förändras Sverige och blir det här progressiva landet Sverige. Olof Palme håller ett intressant tal där han pratar om att i Sverige så har inga grumliga rasteorier fått fotfäste. Och då vill man se sig som ett sådant land som är bortom den typen av tänkande. Men det svenska liksom sättet att se på frågor som rör hudfärg eller ras, om man så vill, kom istället att bli det om att det här finns inte här. Och det finns ingen anledning att utforska effekterna av sådant tänkande eller sådana strukturer för att adressera det och ha så att säga, ett aktivt arbete. Utan vi understryker en slags likhet, vi är alla samma, just i synnerhet kopplat till hudfärg då. Och det har varit det dominerande sättet att förhålla sig. Ibland kallas ju det här förhållningssättet för färgblindhet. Idén att man menar att man som folk eller som person inte låter sig vägledas på något sätt om människors hudfärg, hur man förhåller sig till dem och bemöter dem. Och eftersom man är sådana så kan man också bortse från sådana frågor överhuvudtaget. Man behöver inte ha någon politik kanske, eller policies eller åtgärder i organisationen kopplat till det. Och det här finns ju en del forskare då som framhåller det här synsättet, och att det här är ju ett sätt som, om det tidigare synsättet förstås leder fram till rasistiska utfall, så gör det senare synsättet det också, för att vi redan har de här rasistiska strukturerna och för den delen ett arv av ett slags rastänkande som någonstans finns i kulturen som man väljer att bortse från nu. Och då kan ju de sakerna fortsätta operera obehindrat, även om man på värderingsnivå förstås har förändrats. Och det kan ju vara bra förstås att värderingen nu är att rasism är någonting som är dåligt.
Mm. Mm. Och det är ju också, alltså, det tänker jag att det är majoriteten i Sverige skulle säga, att om man frågar, är rasism fel? Så ja. Säger ju alla, ja, det är fel. Men vi har ju fortfarande effekter kvar på arbetsmarknaden som...
Ja, och då kan man ju ha den här reduktionistiska idén om rasism. Om jag går tillbaka till regeringens definition av rasism, så jag berättade bara den andra halvan, och det är den om strukturell rasism. Men det börjar faktiskt så här. Rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att du därmed kan eller bör behandlas på olika sätt. Och det här är ju en idé, och det du uttryckte precis, det är ju någon som tycker att den idén är dålig. Så om 99,9% av svenskarna tycker att den idén är dålig, för vissa innebär det att vi har inga problem med rasism längre.
Mm.
Ser man den här senare delen då av definitionen, det här strukturella, så har vi betydande problem med rasism. Och jag tror att väldigt många lever kvar i den där första definitionen av rasism som blir allt mer obsolet. Men om man tror på den så kan man verkligen klappa sig för bröstet och tycka att vi har gjort enorma framsteg. Men jag skulle säga att det här var ett framsteg som gjordes på 60-talet. Det är dags att göra fler framsteg kanske.
Och när det då, när man har den uppfattningen då att det kanske inte är lika viktigt, kan man då prata om implementeringsproblem? Alltså att vi har förväntningar och vi kan ansvarsutkräva våra organisationer, men det är något som sätter stopp.
Ja, jo, men i allra högsta grad. Och det kan ju vara olika saker som står i vägen för implementering. Det finns ju en forskare som heter Lennart Lundqvist som pratar om implementeringsproblem utifrån att han forskar mycket om offentlig förvaltning och genomförandet av policies eller lagstiftningar. Och han väljer att dela in implementeringsproblem i tre delar. Ett kan vara att man inte förstår det som ska implementeras. Så man kanske har liksom svag förståelse för lagen om aktiva åtgärder. Varför finns den? Hur fungerar den? Eller för den delen nödvändigheten av att arbeta mot rasism i arbetslivet. Det andra är att man inte kan. Det vill säga att man kanske saknar resurser i form av tid eller pengar eller olika verktyg som man behöver för att implementera det som ska implementeras. Och ett tredje är faktiskt att man inte vill. Så de här tre problemen finns. Och när vi jobbar vid inom i praktiken så brukar vi utforska alla de här tre. Jag kan ju säga att för väldigt många så tänker man sig att det centrala är de två första. Vi vill att man ska stärka förståelsen och att man ska kanske då stärka kunnandet, de här två sakerna, så ska det här lösa sig. Men också någonting som man upptäcker, tror jag, om vi gör det här rätt, det är att det finns en ovilja, alltså en verklig vilja att inte göra det här. En verklig vilja att stanna på den bekväma plats som kallas färgblindhet, där vi är ofta nu, när man inte jobbar med de här frågorna, när man inte pratar om de här frågorna. Och det upptäcker man först när man börjar det här arbetet. Och olika typer av, som jag kallar nästan ett kulturellt betingat motstånd mot det arbetet. Just att alla invändningar man kan ha, även de mest långsökta ibland, verkar rimliga och logiska för människor kopplat till den här diskrimineringsgrunden. Och varför jag menar det är för att man gör skillnad. Alltså de flesta invändningar mot ett systematiskt motstånd arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter kopplat till hudfärg skulle man kunna sätta mot allt arbete för samma mål, oavsett diskrimineringsgrund. Men det är nästan bara när vi gör den här diskrimineringsgrunden som det här motståndet manifesterar sig så starkt. Så att, implementeringsproblem, absolut.
Och säg då att man är en ledare som befinner sig i liksom en sån typ av kultur. Hur har du några tips eller tankar om vad man kan ha med sig?
Alltså jag måste bara till att börja med säga hur, och det här är också någonting jag vill säga till alla ledare som då funderar på att hur kan jag göra det här jobbet bättre och så vidare. Att det är ganska begripligt att ledare inte så ofta gör det här arbetet. Det finns få exempel, tror jag, på fall där någon kan säga att jag bedrev ett så bra arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter kopplat till hudfärg, så jag blev befordrad. Jag gick från att vara mellanchef till vd här på företaget. Så kan det gå till. Det här är sällan någonting som du utvärderas på det sättet på eller premieras på. Däremot så tar du en risk, för det är att medarbetare förstås också makt, inte bara ledare, tycker att det här var ett jobbigt arbete, det här var inga kul frågor att grotta ner sig. Jag tycker inte det är roligt att behöva syna mina egna privilegier i sömmarna eller reflektera kring rasism och hur det fungerar på den arbetsplatsen. Det här vill jag inte hålla på med, och folk blir arga. Och det kommer ju kosta på dig som ledare. Men också med det sagt, så det här är förstås ett otroligt viktigt arbete. Och arbetsmarknaden förändras. Det finns så många fler människor som i det svenska arbetslivet nu som rasifieras som icke-vita och som grupp då. Rasism kan ju drabba alla, men diskriminering kan drabba alla kopplat till utfärg, men som grupp är speciellt utsatta kring det här och vill att de här frågorna får en helt aktualiseras på helt andra sätt, ges en helt annan prioritering. Och det finns även vita personer som tycker på det här sättet, så tiderna förändras. Alltså det här som händer på Sveriges Radio är inte någonting unikt för den arbetsplatsen, och det kommer hända på fler och fler ställen. Så varför inte som ledare vara förberedd på det? Det kommer, skulle jag säga, vara någonting som kommer vara en kompetens som du kommer behöva som ledare i framtiden i Sverige.
Jag tänker, ni jobbar ju med olika typer av branscher liksom, inom Vilka-normen-projektet. Kan ni se att det finns någon skillnad? Är det liksom några som har kommit längre i det tänket eller som diskuterar de här frågorna på ett annat sätt? Eller ser det liksom likadant ut över alla olika branscher?
Jag skulle säga att jag tycker det är väldigt lika. För jag kan inte tycka att det är någon speciell bransch som har varit under något speciellt tryck att närma sig och relatera till de här frågorna. Mm. En sak, en e-tag som är lite intressant tycker jag, det är att lagstiftning, diskrimineringslagen och dess krav och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som handlar om att motverka kränkande särbehandling i arbetsmiljön. Det är de här två lagstiftningarna som vägleder vårt arbete, gäller ju alla arbetsplatser. Men det är inte ovanligt, ska jag säga, dock, att människor känner, och det här är återigen de här mentala modellerna och tankebanorna som så snabbt kommer i spel när man jobbar just med hudfärg, att vad har det här med vår arbetsplats att göra? Varför kan inte det här vara mer kopplat till vad vi gör, vår bransch, vårt yrke och så vidare? Och det tror jag, det är för att många har en så här utåtriktad idé om att arbeta antirasistiskt eller i en organisation. Att det handlar liksom om att hur kan vi bemöta våra kunder eller klienter eller medborgare på ett annat sätt. Det handlar inte om inåt, hur kan vår organisation fungera på ett sätt som präglas av lika rättigheter och möjligheter. Det är inte så man förstår vad ett sådant arbete i organisationen kan handla om. Och det där kan ta tid att få den där förflyttningen, att människor som förstår, nej, det här handlar just om er medarbetare, er organisation och hur den fungerar.
Mm. Det kan ju jag känna igen mig också i civilsamhället. Jag själv har bara bakgrund av att jobba i civilsamhället. Och där har man ju någon form av, många gånger en så här självbild av att man är väldigt bra. För att man jobbar för demokratin och sådär. Men att man sällan kollar inåt. Att man har verkligen, som du säger, den bilden av att man jobbar utåt mot sina kanske... för att locka fler medlemmar eller sådär. Men sällan kollar inåt mot sina egna strukturer, vilka rekryterar vi och vilka perspektiv har de och så vidare.
Ja, men och jag tänker också att många gånger så fastnar man i tanken om representation. Att det blir liksom den fanan man bär. Att så här, vi ska öka vår mångfald och vi ska ha representation på vår arbetsplats och börja rekrytera in massa perspektiv och tänker att det löser problemet någonstans. För nu har vi alla de här fina perspektiven, olika människor på en och samma arbetsplats, och man ser inte att det finns strukturer som gör att grundperspektiven eller grundvärderingen eller grundsynen på hur vi jobbar, vad vi jobbar med, varför vi jobbar som vi gör och hur organisationen är uppbyggd inte förändras bara av att man tar in en massa nya perspektiv, utan det behövs ett mer grundläggande arbete i det. Och jag tror att där, som sagt, jag har ju också en erfarenhet av civilsamhället och offentlig sektor, och där jag tror att man många gånger fastnar där. Mm. Att man förstår att det finns en problem med representation och då börjar rekrytera in, men man jobbar inte mer än så med det. Mm.
Och det där får mig att tänka på en del av det arbete som vi gör och sånt som jag kommer att prata om, som kommer att utvecklas närmare i den här boken som vi kommer att komma ut med på Länsstyrelsen om att leda blandade organisationer. Och det är just den här nödvändigheten av att känna till olika begrepp som kan hjälpa en att konceptualisera de olika sätten som en organisation kan fungera exkluderande eller marginaliserande av människor kopplat till hudfärg. Och det är när man besitter de där begreppen, då har man glasögonen för att kunna se det. För väldigt många känns det som spontant som att det är lösningen. Liksom. Vi får in representation, men då beskriver du ju det fenomenet som ibland kallas tokenism. Det här att man bara gör ytliga ansats eller försök till att vara inkluderande, som till exempel att rekrytera några personer med minoritetsbakgrund, men man gör liksom inga ansträngningar för att den här organisationen på riktigt ska vara inkluderande och fungera på sätt så att de inte blir marginaliserade eller åsidosatta när de väl är där och deras perspektiv lyfts i verksamheten. Och om man inte känner till ett sånt begrepp, då har man liksom inte fantasin att se det som ett problem.
Jag tänker att vi ska börja runda av, Kitimba. Men jag undrar om du har någonting mer som du vill lägga till eller några fler tips eller sådär som du vill lämna till lyssnarna.
Jag skulle vilja säga till de som lyssnar på Vidyanormen-podden för första gången att gå tillbaka och lyssna på alla de här utmärkta avsnitten som ni har gjort. Det är väldigt, väldigt lärorikt. Alla kan ju inte vara med i Vidyanormen-projektet, men det är ett sätt som man kan lära sig mera om betydelsen av hudfärg i arbetslivet och hur vi kan jobba tillsammans för ett mer inkluderande arbetsliv. Så om jag fick göra en plugg, så gjorde jag en plugg för Vidyanormen-podden.
Yay, det uppskattar vi. Tack så jättemycket för den. Och tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Tack själva, tack så mycket.
Ja, Fatema, det här var ju verkligen saker som man kan ta med sig. Det var ju både handfast men också saker, alltså jag tänker teorier, som man kan ha med sig som perspektiv i sin organisation.
Ja, verkligen. Och jag har liksom aldrig funderat på att det finns, eller det är klart att jag förstår att det finns strukturer, precis som det finns strukturer i samhället, men har nog alltid också tänkt på att organisationen inte bär sådana strukturer. Och att få liksom höra det Kitimba har att säga och liksom få reflektera över det, så är det så egentligen så klockrent att det är klart att det är så här på grupp- och organisationsnivå också. Och att det speglar i sin tur speglar ledarskap och ledning och hur man förhåller sig till, till medarbetare och så vidare.
Mm.
Så ja, det har varit ett jätteintressant avsnitt tycker jag.
Mm, jag håller med. Men nu är det dags för Grey of the Day.